Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Varmt välkommen kära lyssnare. Podden heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Dagens gäst heter Thomas. Vi har ju tidigare avsnitt hört talas om någonting som heter politi, det vill säga de som hämtar personer som har avlidit. Och idag är Thomas gäst, han har jobbat 10 år med det här, att transportera avlidna. Och han kommer berätta helt enkelt hur det går till. Det ligger lite utanför polisarbetet såklart, men kanske alla gånger inte alltid så långt bort från polisarbetet när erfarenhet kommer in. Mer om det alldeles strax. Och jag vill också pusha för Patreon-avsnittet med Thomas som jag tycker är väldigt intressant. Där vi pratar om det som vi alla vet kommer inträffa, döden. Och han berättar om en händelse där döden kändes väldigt onaturlig och någonting som i stort sett fick honom att sluta. Bli gärna Patreon på patreon.com/snutsnack. Min andra gäst är en ung herre som heter Jonathan. Han är inte polis heller. Han har heller inte gått polisskolan, men han ska börja precis. Och jag har varit i kontakt med honom och hört hur känslan är innan han nu kommer igång med polisutbildningen. Sen kommer vi följa Jonathan från nu innan han börjar, under, och så ska vi se om det blir konstapel av honom. Han kommer berätta lite kort vem han är alldeles strax och vilka förväntningar han har på yrket. Ja, nu tycker jag att du ska vara försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Thomas.
Tack så då.
Hur är läget?
Det är bra, det är jättebra. Det är lite ovant att sitta här.
Ja, nej men jag förstår det. Och det är också du är också en ovanlig gäst ska jag säga. För du har aldrig jobbat som polis.
Nej, det stämmer.
Men däremot så har du träffat många poliser i ditt yrke, tidigare yrke ska jag säga.
Ja, det ska jag säga. Under 10 års tid så har jag träffat dem i stort sett varje dag.
För du jobbade nämligen med det som vi har nämnt i podden förut, politi.
Exakt.
Och vad gör politi?
Politi, ja. Vi är ju en, inte en del av myndigheten, men vi är en transportservice till myndigheten. Polismyndigheten då, för transport av avlidna.
Just det.
Polisens avlidna. Det är alltså det polisen bedömer ska köras upp till Rättsmedicinalverket i Solna då, för vidare obduktion.
Mm. Hur kommer det sig att man börjar jobba? Jag ställer 2 frågor här nu. Hur kommer det sig att man börjar jobba med att transportera avlidna och hur kommer det sig att man stannar och gör det i 10 år?
Ja. Det har jag ställt mig den frågan några gånger också. Det började väl egentligen så när jag gick ut gymnasiet så slutade jag gick ut som snickarlärling i slutet på 80-talet där. Sen fanns det ju då inga jobb för det vart ju en byggstopp, en byggkrasch i Sverige.
Mm.
Så jag fick ju ingen anställning. Efter lärlingstiden var klar så fick jag ingen anställning.
Okej.
Okay. Så av en slump så sökte jag in till brandkåren och kom in där.
Jag fattar.
Och som alla vet, och det är ju brandmän eller brandkåren som åker på de här värsta olyckorna.
Så är det.
Så det var egentligen så jag kom i kontakt med de här avlidna då. Och sen kom jag i kontakt med en kille som körde på politin. Och han sa det så här, jag tror du skulle passa att köra hos oss. Du kan ju köra på extra, alltså på timme heter det då.
Mm.
Så jag gjorde några provpass och kände att ja, det här fixar jag ju. Men det var ju långt ifrån de vanliga dödsfall som vi var involverade i. Trafikolyckor, tågolyckor, självmord, alltså sådana saker. Utan här kan man ju även springa på folk som har legat ganska länge.
Mm.
Och där som polisen gör ett enastående jobb. just med att fastställa vem som är vem och på vilket sätt de har blivit bragd om livet eventuellt, va. Och de dofterna, de är ju inte de mysigaste.
Men hur var det? Jag tänker, hur, för det första om jag frågar så här, hur var din inställning liksom innan kring, kring döden och kanske mötet med döden och med avlidna människor? Så hade du, tänkte du på det här? Men du kanske hade lite av, genom brandkåren då förstås. Men...
jag tror nog att jag var som alla andra. Det här hände inte mig. Jag, det är så långt ifrån ens verklighet. Så att jag tror inte man ens har gått och tänkt på de här sakerna förrän man börjar jobba med det. Och inser att jag åker på såna här 7-8 fall om dagen.
Mm.
I 365 dagar om året. Va? Vi har ju dygnet runt jour.
Ja.
Beredskap i hemmet. Telefon kan ringa klockan 3 på natten eller 2 på eftermiddagen. Så jag tror inte jag hade någon föreställning på hur egentligen det här jobbet skulle vara. Och hur det skulle vara att träffa då avlidna i alla skeden, som man kanske kallar det för.
Just det.
För att åka ut som brandman eller in på ambulansen till en trafikolycka där någon precis avlidit i en trafik, alltså en krock. Det är ju inte det värsta. Mm. Det är fortfarande en människa. Man ser att det är en människa. Man känner att den är varm. Det är inte så konstigt. Och så kommer man till de jobb som vi har varit på när folk har legat i månader. Där börjar jag faktiskt att få upp ögonen lite grann. Och jag brukar känna lite så här, när man har legat så länge så att kroppen har, vi kallar det för framskriden förruttnelse.
Mm.
Man har legat så länge, vi var 7 miljarder människor på jorden och inte en enda människa har saknat den här människan. Då berörde det mig. Då kände jag att den här människan har ju varit så ensam. När man inte någon har saknat den. Så det var nog då jag fick upp ögonen för det här jobbet och kände att inte för att jag kan påverka saker och ting på något sätt, men jag kan göra det värdigt.
Mm.
Någon värdighet har ju alla människor.
Absolut. Så
man är rätt till en bli värdigt behandlad. Va?
Men jag tänker, det är ju precis som du säger att en avliden person, om jag går till mig själv, så har jag varit på allt från en herre som ligger i soffan och ser ut som att han sover och kanske somnade in för bara någon timme eller några timmar sedan. I början när jag började, då fick ju polisen åka på alla dödsfall egentligen för att på något sätt då titta så att det inte satt en kniv i ryggen och man kunde säga att det här verkar naturligt. Så är det ju, idag behöver ju inte polisen åka på alla dödsfall. Vilket gjorde då. Men sen har man varit då folk som har hoppat framför till exempel en tunnelbana och sådär. Och det, för mig så kan det vara att man, jag tänker mer på personens, precis som du nämner nu, hur ensam kan man vara om ingen i hela världen har hört av sig på flera månader. Och de tankarna kan ju komma om någon har hoppat till exempel, varför gjorde den här personen det och så vidare och så vidare.
Mm.
Döden och när man ser döden, hur den har uppstått, kan ju liksom bringa fram en massa frågor. Och jag tänkte, om du gjorde 7-8 gånger om dagen, gick det bara på rutin, eller blev det så att du gjorde en halvhalt ibland och stannade till, som du berättade nu kring någon som har legat länge och så här, eller bara rullade det på?
Både och, ska jag nog säga. Jag sa ju det någon gång till mina kollegor eller till min dåvarande chef i alla fall, att om den dagen kommer när jag inte känner någonting av det här, jag behöver inte känna obehagskänsla eller tycka att det luktar illa, för den saken, den vänjer man sig med rätt fort. Men om jag känner att jag inte ens ser den här människan längre, utan för mig har det blivit ett paket som ska från A till B, då kan jag lika gärna börja köra budbil, för då har jag klivit över gränsen på vad jag tycker är värdighet. Men vi satt ju ofta i bilen på vägen upp till rättsmedicinen vi skulle lämna av eller därifrån. Och så pratade man alltid igenom det här. Och vi kunde prata om de här detaljerna. Såg du högen med post? Såg du sopberget inne? Och man pratade om det här med att folk lever i en misär. Och det kan jag bli störd av. Vi har ett säkerhetsnät i Sverige som inte funkar för alla. Sen självklart så är många väljer att inte ta hjälp. Många väljer att vara lite eremiter. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men långt ifrån de nästan 15 000 transporter som jag har genomfört under de här åren.
Hur skulle du kunna berätta för lyssnarna hur ett ärende ser ut? För det är ju ofta så att polisen är på plats, och som polis då, när man kanske kom till en lägenhet och någon hade avlidit, så väntade man ju då på politi. Men hur såg det ut från ert håll? Hur fick ni jobben och hur går allting till när ni kommer till en plats? Och skulle du kunna dra på ungefär hur det såg ut?
Ja, det är ju så att polisen på plats, första patrull på plats, de blir skrivande patrull. Och de kontaktade då, som hette på den tiden LKC, Länskommunikationscentralen. Och där var det operatörer som i sin tur kontaktade oss. Så vi fick ut det där som ett HR, då, pågående HR, hälsa i händelserapportsnummer. Så vi hade ju alltså 90 minuter på oss. Oavsett var i länet som hämtningen skulle ske, så var det 90 minuters inställelsetid. Ibland funkar ju inte det. Var vi i Nynäshamn och får ett jobb upp i Älmsta, i norr om Norrtälje, då är det ju... Förstår vi ju även där, även om vi hade haft blåljus och kunnat åka med det, så hade vi aldrig tagit oss på 90 minuter. Kommer upp dit, och då ska ju kroppen oftast vara då avvisiterad. Får ju inte finnas några värdesaker eller andra föremål på kroppen.
Nej. Hur gör ni med dem då? Lägger ni dem i...
Nej, det ska ju polisen eller... Ja, det är polisen som ska avvisitera kroppen. Va? Men av erfarenhet och alla dessa år och alla dessa fall, så när vi kommer upp så är det många poliser som står där med såna här, vi kallar för spyringar runt ögonen. De vägrar att gå tillbaks in och säger, när ni går in, kan ni märka upp kroppen och bara avvisitera den, för jag fixar inte det här.
Okej.
Det var inte jätteovanligt, va?
Mm.
Så att, men det är ju läkare eller polis som ska märka upp kroppen. Vare sig den är identifierad eller oidentifierad, så måste ju kroppen märkas upp med ett ID-band. Så vi får egentligen inte göra det.
Ah, okay.
Det har ju med säkerhetsaspekten att göra. Rättssäkerheten. Men det gjorde vi ju som sagt ganska ofta åt dem. Det är lite ge och ta. Någon annan gång så kanske de blundar när vi tog bussfilen för att komma fram i tid.
Ah, okay.
Kan ju vara sånt.
Mm.
När vi har fått alla våra papper, vi behöver ju ha en transport av avliden, så alltså trava, alltså travalapp, transport av avliden. Då bestämmer vi oss för hur vi ska transportera. Är det så att det är kriminaltekniker som är på plats, ja, då är det ju en kriminalteknisk transport. Och då är det ju ännu viktigare att vi inte kontaminerar någon kropp.
Just det.
Jag kan ju böja mig över kroppen och så hostar jag till lite. Sen har vi ju förstört massor med spår. Eller vi har tillfört massor med spår som gör deras jobb ännu svårare. Så det kan ju vara lite grann man får rådslå med dem. Ska vi inte packa in händerna? Ska vi inte sätta papperskassar över fingrarna? Eller över händer? Ska vi inte lägga plast över det här? Så att vi har ju haft mycket sådana här gemensamt. Att man, bara för att de är poliser så betyder ju inte det att de kanske tänker på allt. Men bara för att vi då inte är poliser så betyder det ju inte heller att vi inte har erfarenhet.
Nej, just det.
Vi har ju åkt på så många såna här transporter så att det är lätt som polis att glömma en liten detalj. Märka upp kroppen. Sätta på ett par papperspåsar över händerna då, för att man ska kunna få eventuella DNA från naglar och såna här, va. Sen går ju transporten upp till rättsmedicin i Solna. Eller för oss då, som i Stockholmsområdet. Men sen finns det olika anstalter i Sverige.
Mm.
Linköping, Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö.
Just det.
Och där, beroende på vad de har skrivit i transportförordningen, så ska vi lägga in dem antingen i allmänt utrymme, eller så ska vi lägga in dem i speciella fack som låses då. Just för att teknikerna ska kunna komma dit sen och göra sitt jobb.
Mm.
Och där skriver vi in dem. Och det är först när vi har skrivit in dem som det egentligen blir en rättsmedicinsk obduktion. Så att vi kanske inte gör så himla mycket, men i den stora kedjan så är det ju ett otroligt viktigt jobb.
Mm.
Och att vi gör det rättssäkert också.
Det man ser ju på film också, den här klassiska bodybaggen. Hur transporterar ni transporterar ni de avlidna när du kommer till, vi låter säga en lägenhet då, där någon har avlidit, och hur transporteras den personen rent praktiskt så att säga?
Alltså, allting hänger lite grann på hur illa kroppen har förfarits. Jag menar, om det är någon som under natten bara av någon anledning avled, då blir det ju, då lägger vi ut ett lakan precis som på vilken bår som helst då. Packar man in dem och sen på med ett bårkapell över då, så att inte alla behöver se den här. Är det däremot misstanke om brott, att någon har blivit bragd om livet, då är det ju alltid, eller oftast, i en säck. Men då får ju vi den säcken av patrull på plats, okay, eller kriminaltekniker. Mm. Så vi kan inte ta med oss våran egen, för det är ingen garanti att våran är fri från andra DNA.
Mm.
De är ju packade en och en, vakuumförpackade.
Mm.
Är det en människa som har legat länge, där förvisso kan de ju vara utsatta för brott, men då blir det att då får vi lägga ut plast, och sen får man ju plasta in dem.
Mm.
Så att det inte läcker ut någonstans då.
Just det.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Jag kommer ihåg ett dödsfall som jag var på uppe på Kungsholmen. Jag var ganska ny som polis då. Jag jobbade på Norrmalmspolisen. Och vi kommer dit och det är en herre som är död, och jag vet inte hur länge han har legat, och det här vet kanske du, men han har fått ganska stora sådana vätskeblåsor,
ja,
på kroppen. Som också, och då säger en, och då kommer politi, och då säger en av de här politikillarna, det var två stycken, kan du hämta en kniv och en handduk? Sa han till mig. Jaha. Ja, så jag smög ut, och i köket satt det två anhöriga. Och de hade liksom knivarna nedsluckna, vet, som man hade förr, mellan spisen och diskbänken. Där hade ju folk, ja, som knivställ. Så jag ställde mig ryggen emot där, smugglade upp en kniv och tog då en kökshandduk. Och sen så liksom ploppade den här politikillen de här blåsorna med kniven och höll liksom handduken så att det,
ja.
Och sen la han ner i den här i plasten då, eller jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut på den tiden. Och då frågade han, då sa han, ja, men om man lyfter så spräcks de här blåsorna och då får vi det här på oss, den här vätskan, ja, alltså likvätskan. Var det lite, jobbade ni också så att ni...
Ja, man i den mån man kände att man behövde, så klart vi punkterade dem. Va? Ja, då måste man veta det också så här, för polispatrullen som har varit på plats, eller teknikerna, eller, ja, det är ju en patrull det också. De har ju förmodligen redan fotat av kroppen, eventuella skador, och sen har vi åsamkat nya. Mm. Så att har man punkterat, då får man ju skriva då i rapporten att vi punkterade blåsor på vänster överarm. Det är inte så att det kommer påverka utredningen, men det kan ju vara en...
Av vikt
liksom. Av vikt, ja, precis. Så. Men jo, det gör vi ju. Jag har ju en anekdot när jag inte gjorde det i Sigtuna, och han hade hängt sig, han hade hängt rätt länge, och då har han fått sån här blåsor på halsen, och för att få ner honom där, då tänkte man sig, ja, men man kan ju bara skära av, men det går inte, man kan inte hålla igen, så vi ställer upp båren stående, spänner fast honom på båren, och så knyter vi loss så mycket av repet, för det måste följa med. Mm. Man har tagit livet av sig, alltså ett självmord här, då ska ju då föremålet som de hänger i, det ska ju med in till rättsmedicin intakt, så gott det går.
Mm.
Så vi tippar ner honom, och jag ställer mig över så han ska punktera. Men precis när jag böjer mig över, då spricker den så det sprutar. Så jag får det rakt i munnen. Och då insåg jag att nej, jag kanske inte ska hålla på med det här längre. Men det vart ungefär 7 år till.
Efter det?
Ja. Men då är man lite, man får man lite funderingar på vad har jag fått i mig för något här nu?
Mm, såklart. Och det är klart, alltså, en människa eller ett djur som är inne i den här förruttnelsestadiet, liksom, det bildas ju mycket bakterier och såklart.
Ja.
För det bryts ju ner. Hur tycker du att samarbetet med polisen har varit när ni har kommit på plats och ni kommer som politi då? Hur har ni blivit bemötta av polispatrullerna om du tittar på de här 10 åren?
Alltså, otroligt bra. De, jag kan nog säga, ja, kanske inte prata för alla konstaplar utom, men jag kan nog att många ser oss nog som hjältar. De bara, åh, shit vad skönt, nu kommer ni. Då kan vi släppa det här, då kan ni ta över.
Mm.
Alltså, det var en fantastisk sammanhållning på oss. Jag tror inte ens många av dem tänkte på att vi inte tillhör myndigheten. Vi jobbar för myndigheten, men det är ju på ett kontrakt, på upphandling.
Mm.
Men på något sätt, så, i alla fall under de åren jag jobbade, så kände jag att vi var faktiskt en i gänget. Eller de såg oss som en i gänget. Vi kanske inte såg oss som en i gänget så, utan man höll sig ju på sin kant.
Mm.
Men det var många gånger vi kom på ställen och de stod och tittade så här och funderade. Ja, sen, hur ska vi göra här? Kom de och fråga oss. Hörru, hur ska ni ha gjort här?
Mm.
Så att på något sätt så ändå, så, som jag sa i början här, att även om vi inte då är poliser, så har vi ju mer erfarenhet av dödsfall än vad varje enskild polis är. Jag läste någon statistik någon gång att i sammanslaget, alla poliser i Sverige då, sammanslaget på så många det och antal dödsfall, så kommer var och en åka på ungefär 3 dödsfall per tjänst, alltså under hela din karriär som polis.
Då. Inte fler?
Ja, man tänker då så många poliser som finns i Sverige. Fattar. Sen är det självklart att en polis i Kalix inte åker på lika många som en här i Stockholm.
Mm.
Men det är en garvad polis, som jag sa här innan vi startade, så har ju Viktor Adolfsson, ytterbefäl.
YB Södermalm.
Ja. Han och jag har varit på ganska många jobb tillsammans. Men det var ju så i början att det var ju alltid ytterbefälet som åkte på de här dödsfallen. Så vi lärde ju faktiskt känna till varandra rätt bra. Vi känner ju inte varandra personligen, men vi känner ju till varandra rätt bra. Och där är det ju det här med att ursäkta. Man kommer in och han har ändå ganska bra rutin på saker och ting. Mm. Men ändå så frågade han, fan, så är det du som har varit på så många fler än vad jag har varit. För på en vecka så åker vi kanske på lika många som du som för detta polis skulle gjort under hela din karriär.
Absolut.
Som polis. Och varför inte då ta vara på den erfarenheten?
Mm. Såklart.
Sen kan det ju vara att vi ser saker med lekmannaögon, självklart. Men vi försöker ju inte utreda några brott heller, va? Men däremot så vet jag några gånger man har sagt till någon tekniker, men du kan inte vara så här då. Och då stannar de upp, funderar lite, så bara, det har vi inte tänkt på. Vet du vad, vi behåller kroppen här ett tag till och så hör vi av oss, så får vi gå igenom eran tes också.
Mm. Ja, det är intressant. Man har ju några sådana här dödsfall som man kommer ihåg, bland annat att berätta det där med de här som frågade att jag ska hämta en kniv.
Ja.
Och sen så kommer jag ihåg också i Västertorp, så var vi på ett, då var det en, lite som du berättade i början, han hade nog inte legat flera månader, men han hade legat under sommaren och legat väldigt länge, så han hade ju liksom fastnat i parketten, han var liksom ett med parketten. Och det här svarta lite, att man nästan tappar utseendet som människa lite grann när det gäller hudton och sådär, och man tänker, wow. Men jag brukar alltid fråga poliserna som är gäst hos mig om något ärende som kanske sticker ut av en eller annan anledning. Men jag tänker, du som har åkt på så många dödsfall, har du något ärende som poppar upp i ditt minne när man ställer den frågan till dig?
Ja, jag har ju rätt många, men jag har ju ett som egentligen kan spinna vidare på det här som jag pratade om precis. Det här med att man kan rådslå med teknikern och säga, kanske det inte kan vara på det här viset. Va? Det här var alltså 2008 ute i Nacka. Det var vinter och kallt. Alltså hela dagen hade varit, det var hur mycket jobb som helst den dagen. Och så får vi då från LKC att vi ska åka och hämta en kvinna som var färdig för avtransport. Och jag kommer dit, eller vi kommer dit då, och då är ytterbefälet i Nacka på plats. Och jag kommer in och frågar, är allting klart för så att vi kan börja jobba då? Ja, det är färdigt, sa han. Det är, här är transportpapperna och hon är märkt och hon är avvisiterad. Och direkt när jag kliver in genom hallen, det är en 3-4 meter lång hall. Då kommer man in i vardagsrum och så till höger så ser jag så här på golvet, där ligger hon. Och jag känner på en gång, det här är någonting som inte stämmer.
Varför kände du det?
Jag vet inte, jag fick bara en magkänsla. Det här är någonting som inte stämmer. För att man har ju så många bilder som man kan associera till på andra hämtningar, på andra ärenden.
Mm.
Jag kände direkt att det här är någonting som inte stämmer. Jag kan ha fel, men så jag säger det. Alltså, titta där, och då ser jag på tröskeln, eller inte på tröskeln utan på socklarna runt mellan golv och vägg. Det var som svarta märken på den och sen bit upp på väggen. Och hon ligger på rygg, blodig från bakhuvudet, och hon har ju slagit i bakhuvudet. Och det var väl vad patrullen på plats bedömde. Hon är en fallolycka. Hon har ramlat på något sätt, naturligt sätt, slagit i bakhuvudet och dött.
Vad var det för ålder på den här kvinnan?
Var väl jag vet inte om hon var pensionsålder, möjligtvis, eller kanske strax över där, men mellan 60 och 65, 70 kanske då.
Mm.
Och jag sa det till det här befälet att, vet du, jag fick en känsla av att det här är någonting som inte stämmer. Jag misstror inte dig som polis överhuvudtaget, för du har en bra mycket längre utbildning vad gäller saker och ting, men jag har en lekmannakänsla av att någonting inte står rätt till här. Så jag sa det, notera nu var jag går ifall att vi måste frysa läget. Och frysa läget, det betyder om någonting annat uppkommer, så måste man ju backa ut ifrån bostaden eller från lokalen oavsett.
Mm.
Och tillkalla tekniker, och då är det ju himla bra att veta var man har gått. Så han går ut och hämtar flaggor, små pinnar liksom, som man ställer upp på golvet på varje steg jag tog. Och när jag kommer fram till en byrå där i vardagsrummet, så säger jag så, och det vet ni, känner ni säkert till alla, man kanske inte är så himla snabb på att städa allt det, va? Och när man plockar bort någonting där det har stått länge, då blir det oftast ett märke kvar. Och där var det en rund cirkel bland alla andra föremål som fortfarande stod kvar. Va? Och då sa jag på en gång, här har det stått någonting. Och var är den? Då noterar han också och reagerar på det här, att nu fryser vi läget, nu backar vi ut härifrån. Och han tillkallar tekniker. Jag sa, då får ni återkomma när det är dags, så att vi kan komma tillbaks då. Så han tillkallar tekniker, vi åker därifrån. Och vi åker hem, vi har ju beredskap, jour i hemmet då, på nätter och sådär. Så jag åker hem, och jag lägger mig sen efter en stund, och så 6-7 timmar senare så ringer de igen från LKC och säger att nu är det klart, nu kan ni hämta. Då är alltså kriminaltekniker var där, konstaterar att hon har blivit bragd om livet. Hon har alltså blivit ihjälslagen av det här föremålet som har stått på byrån. Och ytterligare 6 timmar senare så griper de hennes exman, som blir dömd för mord.
Oj!
Och där ser man hur enkelt det är att missa en sån liten sak. Och hade inte jag haft någon magkänsla där av de erfarenheter som man ändå hade när man har varit på så många jobb. Hade jag inte haft den här magkänslan, då hade vi ju packat ihop det här och åkt till rättsmedicin.
Mm.
Förvisso hade de ju säkert hittat den här krossskadan i bakhuvudet på den här kvinnan. Rättsläkarna är ju otroligt duktiga. Men då kan det ju ha varit för sent.
Mm.
För då kan ju till och med föremålet, alltså teknisk bevisning, det saknas ju ett föremål.
Mm.
Men nu hade han den i bilen och skulle dumpa den någonstans.
Okej.
Så att då känner man lite ibland att ja, jag är inte polis, men jag har faktiskt, jag är en del av den här kedjan. Eller just, var en del av den här kedjan.
Oh.
Och de var otroligt nöjda. Han har tackat mig många gånger, det här befälet, att man var så observant. Jag sa, men det handlar inte om observant, utan det var bara, jag fick en magkänsla.
Det är lustigt vad magkänsla egentligen är för någonting. Alltså, för att det kallas nog för magkänsla för att vi inte kan beskriva det speciellt bra. För, men det, ja, på engelska säger man så här, gut feeling också, men någonting du säger där, att det är någonting som inte stämmer, men kan du egentligen beskriva när du kommer in? Du såg ju inte det här byrån med det här dammet.
Jag såg de här sparkmärkena på väggen först.
Just det.
Så svarta av, alltså det blir ränder, liksom man spelar innebandy i fel skor, man får skäll.
Ja.
man gör ränder i golvet. Så var det på väggen en bit upp och sen på socklarna runt. Men det var bara en liten bit, så det var inte heller så att man inte är ögonfallande.
Polisförbundet som är inne nu i en ny sån här avtalsrörelse, deras grej är ju att påvisa verkligen och berätta att polisarbetet är ett lagarbete. Och det visar ju att det kan innefatta fler i laget, som du berättar nu. Och jag menar, åker man på så många dödsfall och ser så många avlidna personer i olika poster, är klart att du till slut bygger upp en kunskapsbank som gör att du kan få den här magkänslan.
Ja, så är det ju. Det tråkiga bara med den kunskapsbanken när jag väl slutade, det är att jag inte kan lämna över den till
någon. Just det.
Jag skulle jättegärna vilja ha, här är en perm, här är allt jag kan, varsågod.
Ja.
Så att det är ju så, men så är det ju även med poliser. Jag menar, när du slutade, du hade ju mycket erfarenheter som du tog med dig, som du inte kan föra över till någon annan.
Nej, det är sant. Det är helt sant faktiskt. Väldigt intressant historia där, baserat på att köra politi, alltså avlidna. Jag brukar ju också avsluta med att fråga vad mina gäster tycker om polisfilmer. Det finns inte så många politifilmer kanske.
Nej, jag kanske får bara göra egna.
Men hur, jag frågar dig ändå, kollar du något på polisfilmer eller polisserier och sådär?
Ja, det gör jag väl. Som jag har hört här i podden, nu har jag haft poliser här som säger så här, men jag blir bara så förbannad när jag tittar på dem, för de gör så fel.
Ja, just det.
Och jag kan nog säga lite grann så också. Alltså, Beck-filmerna gillar jag ju. Oavsett om det är de nya eller de gamla. Men där kan jag också bli lite förbannad. För hur deras polisiära uppdrag ska se ut, det kan inte jag se. Men däremot när de klampar in 7 stycken, det ligger en avliden människa. De kliver över och det flyttas på grejer. Och, då kan jag känna att, nej men vänta nu här. Och jag vet att min exfru sa det så här, men skärp dig nu, slappna av, du är ledig.
Ja.
Men alltså, det är inte så enkelt.
Nej. Nej, precis. Du sitter där i bakhuvudet.
Ja, jo, det gör ju det. Men alltså, en serie då som jag tyckte var otroligt bra, det är Bron.
Mm. Bron, ja.
Ja.
Mm. Svensk-dansk produktion.
Svensk-danska produktionen, den tyckte jag var otroligt, otroligt bra faktiskt.
Mm. Kul. Kul, jag vet att du ska berätta ytterligare ett case i Patreon-avsnittet och
ja.
Jag sitter själv på nålar här, ska vi se vad det blir för någonting. Så, men jag vill säga, ge dig ett stort tack Thomas för att du var med och ville berätta lite hur det fungerar med det. För just nu när vi sitter här så åker man ju och hämtar upp folk som har avlidit, och det är ju någonting som vi inte ens tänker på.
Nej, det är ju så. Alltså, folk vet att någon har dött. Och nästa gång så är det en kyrka. Men transporten och hanteringen däremellan, det är ju en gråzon.
Ja.
Så är det.
Så är det. Så stort tack för det. Och så skulle jag säga till er lyssnare nu att precis efter det här, häng kvar, ska ni få träffa ytterligare en person, nämligen Jonathan, som vi ska få följa. Han har inte börjat sin resa som polis. Han har inte ens börjat på polisskolan. Men jag kommer prata med honom, för det ska han göra om några dagar. Och vi ska följa hans resa från innan polisskolan till efter. Så stay tuned, snart kommer Jonathan, så ska ni få höra vem han är. Och Thomas, än en gång, vi hörs i Patreon-avsnittet. Och ni som vill bli Patreons, patreon.com/snutsnack. Tack Thomas.
Tack.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Välkommen till Snutsnack, Jonathan.
Ja, men tjena.
Du är en ny röst här som lyssnarna kommer få följa lite grann. Du ska nämligen börja på polisskolan i Växjö om, är det 4 dagar nu eller?
Ja, men precis. Det är den 26 idag, så det går så himla fort.
Och du är ju rena rama ungdomen, endast 19 år.
Ja, det stämmer. Lägst eller yngst i klassen och bland alla elever än så länge.
Berätta lite mer om dig. Vem är Jonathan?
Ja, vad ska jag säga? 19 år. Född 2002, så jag tog studenten nu i somras. Och bor, eller har bott utanför Jönköping, i en liten ort. Och nu flyttat ner till Växjö då för att plugga till polis på campus.
Just det.
Ja.
Var kommer den här idén ifrån då? Att börja jobba som polis?
Alltså det har väl alltid varit någon slags barndomsdröm på något sätt. Man fick höra från mamma och pappa redan när man var 3 år gammal att man hade sagt att man ville bli polis då. Haft en moster som har jobbat som polis i flera år och det har väl blivit som att man på något sätt har växt upp lite med poliser runt omkring sig hela tiden. Så det har liksom inte varit något annat tänkbart än polis.
Vad är det som lockar med själva yrket då?
Alltså jag tror den här tillfredsställningen av att man kan finnas och hjälpa till när folk inte klarar sig själva. Men också finnas i folks mest utsatta situationer och finnas där när folk upplever saker som man inte gör till vardags. Ja. Och jag tycker att det är det finaste yrket man kan ha i samhället.
Intressant. Jag tänker på, jag nämnde här nu att du var rena rama ungdomen och det är väl mest för att jag är avundsjuk säkert. Men, men också för att det finns en viss igenkänning eftersom jag var typ i samma ålder som dig. Jag var väl 20 när jag sökte dem. Men det finns ju för- och nackdelar med allt i livet och kanske till och med också med ens ålder. Kan du se att det finns både för- och nackdelar med att vara ung och komma in i till exempel i polisyrket?
Jo, det kan jag väl känna. Framförallt att man som sagt är så ung då. Det här med att man ska komma som den lilla till platser som komma där och styra upp liksom, när man inte är så gammal själv. Men jag tror att det är viktigt att man bara är sig själv. Och att man finner sig i att man är så gammal som man är. De flesta som är eller kommer starta nu på campus är faktiskt runt 20-21. Så vi är extremt unga nästan allihopa.
Ja, det är så.
Så det är faktiskt ganska sjukt. Så det är nästan som att man tror att Pliktverket har sett till att det är bara unga som ska börja nu.
Nej, fortsätt Jonathan.
Nej, men jag tror också att det kan finnas något positivt i att vi är så unga att komma in i polismyndigheten. Det här att vi kanske är väldigt drivna men också kan finnas där för polismyndigheten och kunna hjälpa till med förändringar och förslag till hur man skulle kunna utveckla arbetet.
Nej, men intressant. Jag tror ju givetvis att det kan finnas en stor fördel att få in unga. Och sen tror jag att komplettera ungt och gammalt kan vara väldigt nyttigt. Att en äldre kollega lär den yngre och så vidare. Och den yngre kan faktiskt lära den äldre ett och annat också.
Ja, men precis.
Kanske inte alltid just om yrket, men det finns mycket annat runt omkring som man jobbar med som yngre människor känner till betydligt bättre än äldre. Om vi tittar på skolan då, du har inte ens klivit in på skolan, men du har lite kännedom här om hur gamla dina studentpolare kommer vara och sådär, men vad har du för pejl?
Ja, alltså vi har ju fått redan nu schemat och klasserna så att det skulle vara väldigt tidigt enligt vad jag har fått höra från andra studenter så att vi har redan nu kunnat sluta upp i grupper och lära känna varandra.
Okej.
Och det tycker jag är väldigt intressant för att det man märker av är att vi alla direkt fick en extremt bra gemenskap. Alla har någonting alltså gemensamt och alla har samma mål och samma driv till att till slut bli polis då.
Just det.
Ja, men så det är ju väldigt intressant.
Ja. Frågan är där då om det är en fara eller om det är en styrka att alla kommer in och liksom är för lika. Det återstår väl att se kanske, men
ja, absolut. Det kan ju både vara för och nackdelar med det också.
Ja.
Ja, jag tror att det är mycket så vi är kanske inte lika i sättet på så sätt, men att vi ändå har samma mål och driv, och det gör att vi får någon slags gemenskap.
Mm.
För vi var på besök på en polisstation här i närheten i förrgår, och man ser det bland alla de poliserna som vi gick runt och pratade med, att alla har samma engagemang och samma driv och någonting gemensamt, så det blir att man får en väldigt bra kontakt med varandra.
Mm.
Sen såklart kommer man kanske inte gilla alla på samma sätt som man gör med vissa, men det finns ändå någonting, ja, men någon slags familjegemenskap.
Mm.
Något sätt.
Mm. Jo, det har ju framkommit tycker jag under podden, och det har ju också själv påtalat att det är någonting unikt, och att man får den här gemenskapen. Den är unik, måste jag säga. Jag har jobbat lite inom andra yrken och inte känt något liknande där, så att säga.
Nej.
Men jag tänker på den här ungdomen då. Jag tänker på ett avsnitt med min för detta kollega David, där han gjorde ett ingripande när han var då. Han var 24-25. Och han menade på att han aldrig skulle ha gjort ett liknande ingripande idag när han är plus 50. Och där han menade på att det var styrt av testosteronet.
Ja, jag lyssnade faktiskt på det avsnittet. Det var på centralstationen i Stockholm.
Exakt, det var på T-centralen. Ja, precis. Ja,
ja, precis. Ja, men väldigt intressant. Och jag tror att de jag har stött på än så länge, som såklart det finns de som går runt och spänner sig och vill vara någon kanske, men vi är väldigt ödmjuka och vi är oss själva. Och jag tror att det är extremt viktigt.
Mm.
Men också att man, som du sa tidigare, att man kan ta lärdom av de äldre. Och jag tror det är extremt viktigt att man åker med äldre, erfarna personer eller kollegor som har bättre koll på det här med personkännedom och liknande.
Mm.
Och jag tror också det är extremt viktigt att man kollar av situationen innan man ingriper. Så att man inte gör det värre än vad det redan är.
Just det, och för dig lyssnare som inte har hört det avsnittet med David, så är det avsnitt 25 som heter Du måste släcka cigaretten. Och det är ett väldigt intressant avsnitt där man kan höra en polis som kan titta tillbaks på sig själv som yngre konstapel och sen då som 25 år äldre sen, att det händer någonting med oss alla i och med att vi, ja, dels så kanske vi mognar liksom rent allmänt, men också mognar kanske in i yrkesrollen på ett annat sätt. Jag tycker det var ett intressant avsnitt med David. Och också kul när någon blottar sina misstag. Det är alltid intressant att höra.
Ja, men väldigt kul.
Ja. Ja, men superspännande. Vi pratade lite innan och då berättade du faktiskt att du hade en släkting som precis har slutat polisen, som helt enkelt slutade samma dag som du kom in.
Ja, det är också väldigt intressant, och hur man kan mötas, men också få höra om allt kanske inte är precis som man har föreställt sig inom polisen.
Nej, precis. Det är en stor myndighet och ibland kan det vara svårt att kanske känna att man går framåt.
Ja.
Hur känner du då när du har en släkting som liksom ska sluta? Du går in i ditt drömyrke och sen så är det någon som säger att det här var inget för mig. Jag är inte nöjd om hur man blir behandlad. Typ. Hur känns det?
Alltså, jag tror att det som sagt är viktigt att kunna gå sin egna väg. Och jag... Nu har den här personen jobbat på en lite mindre ort och jag kommer bli placerad utanför Stockholm på aspiranten, för det får man ju redan på nu när man söker eller vad man skulle vilja vara någonstans.
Mm.
Och jag tror att från min sida att det finns större möjligheter på större orter
Ja, men så är det ju.
Och, är det. Men där blir det också på det sättet att man kanske blir en i mängden jämfört med vad man blir på en mindre ort. Så det finns ju både för- och nackdelar på det sättet också. Men jag, än så länge har jag bara blivit mer driven och vill bara bli mer polis, bli klar polis fortare. Med tanke på att man får höra att folk säger upp sig. Och man vet ju vilken brist det är liksom.
Och inte bara säger upp sig, vi hade ju nu här i Biskopsgården en polis som blev skjuten till döds. Hur reagerar du som liksom blivande polis och går in i yrket och läser om en sån sak, en sån händelse?
Ja, alltså jag kan ju säga att mamma efter att man hade sökt och fick höra om detta blev extremt orolig. Men för min del så kan jag bara säga att man blir ännu mer peppad. Man blir som sagt tagen på sängen av en sån händelse. Att det ska kunna hända liksom.
Mm.
Men det är också något man får räkna med när man söker till polis. Och det är ju ett yrke som du utsätter dig själv för fara i. Men för min del så har jag bara blivit mer som sagt peppad på att börja och få komma ut och finnas där för de människorna som behöver oss.
Sen måste man ju alltid ta ner en mammas oro ganska många hack.
Ja, men precis.
Men precis. Jag säger inte att den är obefogad på något sätt. Men,
nej.
För det ska nog finnas en viss form av oro kanske. Men mammors oro ligger ju några procent över alla andras.
Det är väl alltid så kanske.
Ja. Men Jonathan, vad har du för målbild då? Alltså, polisyrket innefattar ju många jobb i jobbet så att säga. Men har du någon målbild nu som liksom inte ens har börjat skolan, vad du vill göra som polis?
Alltså, jag har väl inte direkt något sånt här, det här vill jag verkligen bli. Jag fick däremot en litet tips från polisen på Plikt- och prövningsverket som det nu heter. Som jag satt med intervju med, och han sa det att jag skulle rekommendera dig att söka till yttre befäl i framtiden. För att han tyckte att jag hade något slags driv, och nu när jag har läst på lite vad yttre befäl handlar om så skulle det nog vara väldigt intressant och kul att finnas där också och styra och finnas där för sina kollegor.
Finns det någon tjänst du inte skulle vilja ha inom polisen, och varför är det trafikpolis? Skojar bara.
Ja, det var en ledande fråga.
Tycker du det var ledande? Ja. Så här ska man inte hålla förhör kan jag säga. Det var ett dåligt exempel.
Nej, precis. Ja. Nej, men kriminaltekniker tror jag inte hade passat mig. Men krypa runt på brottsplatser, vilka fördomar. Men det här med att... Nej, jag tror jag är lite för rastlös för det faktiskt.
Nej, men okej. Okay. Ja, men det är bra.
Ja.
Fasen, vad kul Jonathan. Ska bli superspännande att följa dig. Och vi får väl helt enkelt ta en liten inblick i hur det var att komma till plugget och känna på skolan lite grann. Så jag får väl återkomma rätt snart till dig antar jag. Hoppas att det är okej.
Ja, det ska bli extremt spännande, och det är mycket nu. Man har kollat schemat, det är fullproppat och man ska ha vapenövningar, man ska testa ut tjänstvapen, man ska testa uniform, köra polisbil, och det är mycket nu bara i början, så att det är extremt kul.
Ja, roligt.
Kul att du hörde av dig.
Ja, och jag gillar din entusiasm, den är precis där den ska vara, det är underbart.
Ja, men perfekt.
Men stort tack för första samtalet då, och en liten introduktion vem Jonathan är, som vi då alltså ska få följa nu förhoppningsvis hela vägen, för nu kan du ju inte missa tentor och grejer här när du går public.
Nej, det blir väldigt problematiskt då.
Ja, så nu har du press på dig, det är bra det.
Ja.
Stort tack så länge.
Tack Kasse.
Tack. Hej. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Bli gärna Patreon, ta del av bonusmaterial, och det gör du genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Instagram eller på Facebook. Hoppas att vi hörs nästa vecka, för då kommer nämligen ett spridas nytt avsnitt. Ha det bra till dess. Hej då!
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.